Värvet görs i samarbete med Acast.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Och jag minns inför den utställningen, du vet, jag var så jävla nervös. Alltså jag minns att jag typ bajsade 8 gånger före vernissaget. Kroppen var i uppror. Jag har aldrig varit så rädd. För det här var ju min berättelse nu. Nu satt det ihop med mig. Det bar för mig.
Hon är fenomenal på det hon gör. Prata i radio, skriva, sjunga, instagramma, dansa och måla. Om en stund ska vi prata om att hitta sitt uttryck i konsten, med vilket allt började för Stina Wolter. Att våga måla med sina erfarenheter, sina känslor. Och om jag ska försöka analysera varför hon har blivit ett fenomen med oerhört många anhängare, så är det just det, att hon gör allt med känsla. Eller rättare, med känslor. Det här avsnittet av Värvet är lite speciellt, inte bara för att det har nummer 359 och enligt min producent är ett av de starkaste hittills, utan för att det kan vara bra med lite förkunskaper, så här har en faktaruta. Stina Wolter är dotter till Annie Jenhoff som gick bort förra året och till Sven Wolter, oerhört stor skådespelare som slog igenom brett på 70-talet. Stinas syster Ylva drabbades tidigt av anorexi och hon gick bort 1992. Sven Wolter gifte om sig efter skilsmässan med Stinas mamma, då med kollegan Viveka Seldal som också omnämns i avsnittet och som avled 2001. Och för en djupare förståelse i allmänhet för Stina Wolters liv kan jag verkligen rekommendera hennes bok Kring denna kropp som kom förra året, eller hennes Instagram-konto. Med det sagt återstår bara att säga att vi som gör Värvet är jag, Kristoffer Triumf, och producent Klara Åström och Månsson, och hela klubbet ges ut av Acast. Välkommen till ett av de bästa samtal jag har haft, det med Stina Wolter.
Jag är otroligt sliten faktiskt, och det är en slitenhet som har liksom malt ner på mig ganska länge, men eftersom jag är en högpresterande, så jag vet inte, jag liksom bara kör på ändå och levererar och levererar, och så har jag precis börjat märka att hjälp. Jag har lite popcorn i skallen. Jag blir liksom snabbt trött. Mm. Fast när jag har dålig sömn och sådana grejer. Så jag är inte i toppform. Men jag tycker det där är svårt när folk frågar hur det är. Och så jag har börjat svara nu att det som är bra är bra. Och det som är skit, det är skit. För så ser det ut. Det finns ju naturligtvis alltid en parallell verklighet där det händer underbara saker, där vackra saker sker hela tiden, där kärlek och samhörighet och ja, bra saker händer parallellt med sånt som är jobbigt. Så det är ju aldrig liksom bara det ena.
Nej.
Men allmäntillståndet är ganska slitet.
Mm.
Och det är okej.
Oj, förlåt. Men alltså, får du inte då tänker jag att du inte får tanka till mycket energi emellan, eller?
Ja, det kan nog vara så. Och att jag är lite dålig på att försvara de här fredade rummen som jag själv pratar om som oerhört viktiga. Och jag har inte varit så himla bra på att låta dem omsluta mig. För att då har jag ju ett stort problem med att det är nästan farligt att inte vara trevlig. Att man är otrevlig när man försöker ta hand om sina gränser och så vidare. Och det är mycket mitt eget spöke. För när jag väl är tydlig så är det ju ytterst sällan. Alltså när det är seriösa förfrågningar och sådär. Ytterst sällan någon blir sur. Utan det är ju för att den sidan av en har fått så mycket bekräftelse, så är man liksom felgödd. Man är snegödd.
Mm.
Så hur gammal jag än är, jag är ju 54 år nu, så märker jag att jag håller på och jobbar för att skapa ett liv där jag kan få vara så hel som möjligt och gå sönder så lite som möjligt. Mm.
Och då behöver du ju de där fredade zonerna och tanka, ja, energi.
Jag vet inte riktigt. Ja.
Vad är det?
Jag vill inte liksom behöva lämna stan och åka till ashram och sådana saker.
Vad är ashram?
Nej, men du vet så här.
Silent retreat.
Ja, retreat och åka på yogaläger och sådär. Jag vill ju att det ska funka i vardagen. Jag tycker om min vardag. Jag är en riktig vardagssucker. Jag älskar vardagslunken. Jag tycker den är, det är liksom inget svårt att skapa Tinder och stjärnor med liksom rosenblad och bubbel och sånt där. Den stora konsten är ju att trivas i sin vardag.
Mm.
Och jag har det bra i vardagen.
Är det väldigt mycket i telefonen? Kan det vara en del?
Nej, jag har en spärr faktiskt som säger ifrån.
All right.
Och jag jobbar väl med att minska. Och jag har mina strategier för att det ska minska. Men så nu är jag väl nere i kanske mellan 10 och 70 direktmeddelanden jag svarar på om dagen.
Okay.
För det mesta av mycket av mitt arbete syns liksom inte utåt. Jag har ju blivit en slags riksmamma på många sätt och vis. Och det har jag för mig själv i liksom en liten uppgörelse med mig själv bestämt att okej, det är mitt volontära arbete. Och det får vara okej. Jag har fruktansvärt svårt att avvisa när en till exempel 15-åring skriver: vad ska jag göra? Nu har jag skurit mig så djupt. Ja, du måste åka till sjukhus. Nej, det kan jag inte göra, för jag vill inte att mamma och pappa får veta. Ja, men din mamma och pappa måste få veta. Nej, de vet inte om att jag blev våldtagen när jag var 13 och att sen dess har mitt självskade eskalerat. Det är inte så att du bara: hej lilla gumman, jag har inte tid med dig.
Nej, det är klart.
Och sånt är det hela tiden. Människor mår så jävla dåligt idag. Och att de vänder sig till mig, vad är det ett tecken på? Det är ju någonting som inte funkar. Och jag kan inte laga det på det som kallas strukturellt plan. Att vi har barn som inte har börjat dela upp sina liv så unga. De har en verklighet som deras föräldrar inte vet något om, och troligtvis inte deras lärare heller. Jag tycker det är ganska allvarligt.
Ja, det är klart.
Ja, jag menar, sen är det ju helt fantastiskt. Människor vill berätta vad min bok eller min konst eller mina radioprogram eller min musik har betytt för dem. Jag svarar helt enkelt. Så det, jag vet inte, jag tror inte att det är det som tär på mig. Det är ju tid. Okej, det är svårt att stänga av på kvällen. Det blir lätt att jag hamnar där, fast jag har bestämt mig för att inte kolla i mobilen liksom efter 8, så blir det att jag gör det.
Mm.
Och för övrigt, den där tjejen, jag var med henne ända till sjukhuset.
Mm.
Och så det sista jag såg var ett foto på en sjukhussäng och att hon sitter med bandagerade armar och hon skriver att de har bokat tid hos familjerådgivning.
Ja.
För det sa jag att de måste göra. Mm. Så ja, det är ju fantastiskt. Då är det så här bara, yay!
Ja, det är klart. Mm. Som jag har förstått det, så jag läste mig till att du har kommit till insikt i efterhand med att du blev konstnär när du var 12. Men innan dess, kommer du ihåg när du tecknade första gången? Eller är det någonting du har alltid varit med i?
Nej, alltså där är det ju så att jag har dåligt med barndomsminnen före skolåldern.
Mm.
Och de minnen jag har är nog väldigt baserade på foton i fotoalbum.
Mm. Det finns en jättefin passage för övrigt. Nu avbröt jag dig på en sekund. Nej, men i din bok när du beskriver när din dagisfröken, det hette väl dagisfröken då?
Mm.
Kom fram på ett vernissage.
Mm. Ja. Det är fantastiskt. Om man säger så att jag försöker skapa en barndom retroaktivt.
Mm.
Det är fint. Och här om bara för ett par veckor sedan mötte jag en person som hade haft mamma som dramalärare i Östersund, dit hon tog oss efter deras skilsmässa, mammas pappas skilsmässa, när jag var 2. Och helt plötsligt möter jag en kvinna i 60-årsåldern eller något sånt där som har sett mig som barn, som har haft med mamma att göra. Och skickade mig bilder och sådär. Och då blev det en liten pusselbit till.
Mm.
Det är himla fint. Vi ska aldrig tro att liksom våra historier är färdigskrivna. Det där med cirklar som sluts har jag aldrig Eller på senare tid har jag tänkt, det är inte riktigt så att cirklar sluts, utan cirklar bara öppnas hela tiden. Och så måste man göra om. Jag vet att från tidig ålder så var jag liksom den duktiga. Jag var den duktiga på att rita.
Har du någon aning om hur det kommer sig?
Oj! Där har vi ju den där stora frågan med ifall det är gener eller... Vad är det för någonting?
Eller miljö.
Arv eller miljö. Otroligt spännande bok för övrigt. Men jag tänker så här att troligtvis har jag fått bekräftelse. Och jag tänker att människan är ett värmesökande djur. Mm. Och man vill vara där det blir bekräftelse.
Mm.
Så då stannade jag där. Och när du stannar på en plats så blir det ju... Så utvecklas ju du där.
Mm. Så det var liksom, och det var där...
Så det var språket. Jag minns också att jag läste högt fint i lågstadiet. Och att jag ritade fint. Och se vad det blev av mig.
Mm.
Det blev språk och det blev bild. Så även om jag aldrig gick i gymnasiet och skolkade ganska mycket i högstadiet så... Så har det varit det, språket och bilderna som har burit mig på något sätt. Så hur tufft det än har varit periodvis och så ensam som man kan vara i en familj när någon är väldigt, väldigt sjuk och andra också upptagna med sina väldigt framgångsrika karriärer och så vidare. Så har jag tänkt nu i mitt stora... försoningsarbete, att i samma ögonblick det fanns en ensamhet, så i samma stund så fick jag också faktiskt verktygen. Och det var ju inte på ett medvetet plan, men till exempel när jag var hälsade på farsan på loven, då repade ju han på dagarna. Och då fick man ju springa omkring där på Stadsteatern i Göteborg och sitta nere i parkett och man var väldigt tyst. Och då satt man ju och lyssnade på Brecht, Shakespeare, Kent Andersson.
Mm.
Och jag tänker att språket landade i mig på ett sätt som kanske aldrig hade kunnat gå i skolan. Så även om det var en ensam unge som satt där så var det ju ett slags sällskap.
Men du, vi ska återkomma till konsten, men jag blir bara så nyfiken på det här för att i din radioserie Kroppskontakt så berättar du lite om hur det var i skolan och du träffar också en kille som gick i din
min
klass.
Min klass, ja. Anders. Mm. Fantastiskt möte.
Men, ja, verkligen.
Mm.
Jag tyckte att du tog ju plats och tillhörde ju, som jag såg det, eliten liksom, i klassen, toppskiktet. Och det gjorde inte jag, det visste jag. Men det var, kan inte säga att det var något så jag längtade efter heller. Jag tyckte nog de här grejerna som hände, de här killarna, näckar, tjejerna, lekarna och det där. Jag kommer faktiskt ihåg att jag tyckte att det lät inte som en kul grej.
Och du har berättat för mig, vilket fick det att svaja till ordentligt i min minnesbank, att då jag var 11, att jag till och med hade sagt till dig, kom Anders, var med och lek.
Ja.
Killarna näcka tjejerna.
Ja.
För mig känns det ofattbart.
Ja.
Jag sa inte jagade, utan det var näckade alltså.
Ja.
Och senare samma dag såg du mig sitta och gråta.
Jag frågade vad som hade hänt. Och då var det just det som hade hänt. Jag ville berätta det för dig för att för mig ger en bild av hur jäkla hemskt det är och hur vilsen en sån liten tjej kan vara.
Mm. För det fortsatte ju och blev ganska våldsamt.
Ja.
Det här måste ju ha varit ute på skolgården, men så småningom så blev det ju ett gäng som drog in mig på toaletten. De här trånga båsen och klädde av mig mer. Då var det ju ingen lek längre.
Nej, det är klart det inte var någon lek.
Jag förstår att om det är liksom systematiska övergrepp mot dig i skolan, då förstår jag att du inte liksom vill vara där. Mm. Samtidigt så beskriver han ju dig som en toppdog.
Det tyckte jag på ett personligt plan, terapeutiskt plan. De här två olika verkligheterna som möts, de tycker jag har ett jättedjupt budskap. Alltså det är både till mig, Stina som sitter där, som hade mitt privata helvete, ett inferno hemma. Mm. Lindrigt sagt ett inferno, som det är att leva med en gravt sjuk anorektiker nära. Och så ändå så som han menar på, så tillhör jag ju liksom de coola i klassen. Och jag ser ju inte mig som så. Men han såg mig så. Mm. Och jag förstår att det går att se mig så.
På vilket sätt? Vad hade du för tillgångar så att säga?
Hur menar du?
Nej, men jag tänker att om folk ser upp till dig så är det väl för att du har något.
Jo, men det, alltså jag... Ja, dels så tror jag väl att jag väldigt tidigt blev en duktig kameleont. Jag blev ju en sån där slags överlevare och hittade mina sätt. Och sen har du språket där, den som har språket. Jag kunde snacka. Så då utstrålar jag väl det. Och det tror jag att jättemånga... De kommentarer jag får ju mest idag är ju, jag önskar jag var som du, jag önskar jag var så modig som du, tänk om jag bara fick vara som du en liten stund och så vidare. Mm. Och jag bara, nej, du ska ju vara som du, kanske bara lite värre, eftersom vi förminskar oss själva hela tiden. Det där tycker jag är jätte... Det där är två olika verkligheter, det yttre skenet och den inre verkligheten. Man är ju en hel människa även om man den sidan som är vänd ut mot världen får ju utformas ju på ett sätt så att den ska skydda en på det bästa sättet. Mm. Och det är ju i samband med att jag skrev boken och har börjat jobba mer narrativt kring min egen berättelse i min konst, så jag har ju varit tvungen att titta på det. Jag har nog varit ganska omedveten om det. Och mer har tänkt att folk som har blivit förtjusta och bedårade av mig, att de bara är lurade. Att det inte är på riktigt. Att det de har tyckt varit fantastiskt har ju bara varit den här yttre sidan som jag har kränkt ut mot världen. Men ju äldre jag blir, desto mer famnar jag den och sitter ihop med den. Det är så vi alla är. Så är det med dig och så är det med alla.
Mm. Om jag bara sätter det lite i kontext, för att du är född 1964. Mm. Det vill säga du började skolan då ungefär 1971, gissar jag. Så att hela dina, de här första liksom, låg- och mellanstadiet är fortfarande 70-tal. Mm. Det är ganska vänstervridet Sverige som du växer upp i då.
Och hos morsan som inte... jag vet fortfarande inte denna dag vad hon röstade på.
Nej, jag förstår. Men jag bara tänker så här, för att jag vet att du hade det lite krångligt med att vara Sven Walters dotter liksom under perioden. Men här borde det liksom ha varit... Han borde ha varit stått ganska högt i kurs, tänker jag ändå.
Ja,
du var kändis...
så är det ju. Det är ju fortfarande... Folk har ju svårt att skilja... Hur konstigt den låter, så de ju häller upp lite kaffe här. Svårt att skilja på mig och farsan, varför vi har samma efternamn. Så mycket kommunisthat... Ja, det är helt otroligt. Ja. Och jag brukar bara svara, jag tror att du blandar ihop mig med en annan person,
ja,
brukar jag svara. Ja. För på grund av mitt Sveriges radiokontrakt så pratar jag aldrig inte internationell, inte svensk politik offentligt. Jo, visst 17 var det i proggtiden, jag menar Nationalteatern, Tältprojektet och allt det där. Men lika fullt i skolan så fanns det ju jättekonservativa lärare som skulle prata om Stalin och Mao när man var 12. Så här bara, ursäkta.
Och sen vet jag ju då, vänta nu, för nu ska vi tillbaka till det här med att du blev konstnär när du var 12.
Mm. Ja, just det, blev konstnär. Ja, det är ju en efterkonstruktion. Om vi drar oss till minne, det jag sagt.
Och det är din efterkonstruktion,
ja,
det är
inte min. Nej, min efterkonstruktion, om vi sätter ihop det med den skapande människan som inte är maktlös när den får skapa. Mm. Och så går vi tillbaka till det där som jag vet att du tänker på, som händer när jag är 12 år, då jag ska göra ett skolarbete för en vikarie som med runda glasögon och en liten murarskjorta som då tillhör det här progressiva gänget. Och vi skulle välja ett land som att göra ett specialarbete kring på något sätt. Mm. Och eftersom mina polare i Flogsta, där jag växte upp i den här åldern, de flesta kom från Chile och föräldrarna hade flytt från den stora kuppen. Mm. Hade våldsamma berättelser med sig i bagaget. Jag hörde ju deras föräldrar berätta och jag såg dem gråta, och de hade anhöriga som hade blivit mördade, skjutna och torterade och så vidare. För en 11-12-åring tar det här väldigt hårt. Samtidigt som man kanske har sett de första dokumentärerna på tv om förintelsen och så vidare. Och så åker man till Göteborg på helgerna och så står de på de här KPML-mötena och sjunger om förtrycket och offer. Och, ja, så jag valde ju Chile att jobba med, och inte bara Chile, utan jag valde, det här låter ju makabert, men jag gjorde ett specialarbete då, 12 år gammal, om tortyrmetoder som då militären i Chile utsatte de tillfångatagna för. Och eftersom jag var duktig på att rita, så skulle jag göra illustrationer. Och när det här minns jag så tydligt, för jag började teckna så här fint i blyerts. Och medan jag tecknar så slår det mig att jag kan inte rita det på det här sättet. Det blir too much. Mm. Då gör jag min första konstnärliga bearbetning. Det vill säga, jag gjorde silhuetter. Ja. Och jag tänker att det är där det konstnärliga arbetet börjar. När du måste formatera om någonting. Mm. För att den formen som... Ja, den naturalistiska formen i det här fallet då, blev outhärdlig inte. Eller... Ja, jag fattade att det funkar inte. Så jag gjorde en konstnärlig bearbetning av information. Mm. Och så tänker jag nog fortfarande att konstnären gör.
Men det där är intressant, tycker jag. Vi ska återkomma till det där med att liksom att du, när du hittar ditt uttryck. Men som barn så jag menar, om jag kollar på vad mina barn ritar, så är det ju liksom drakar och bilar och så här, kanske någon Minecraft-grej eller så där, eller Pikachu. Mm. Men vad ritade du fram till de där silhuetterna då?
Prinsessor, hästar.
Katter?
Nej. Prinsessor och hästar. Jag trodde jag skulle bli... Jag drömmer fortfarande att jag är skridskoprinsessa. Jag kan inte ens åka skridsko baklänges, vilket är jättesorgligt. Jag får ont i fötterna för jag har jättebreda fötter.
Men du kan åka framlänges?
Jag kan åka framlänges, men jag får ont i fötterna väldigt fort. De får göra några special... skridskor till mig. Men då gjorde jag liksom vanliga, och jag får mig att jag sett i en gammal artikel att pappa faktiskt uttalat sig i en intervju att han tycker det är så sorgligt att hans döttrar bara ritar prinsessor, denna han som inte gillar kungahuset och sånt där, och ju bara prinsessor. Vi fick ju inte Barbies och såna grejer. Mm. Så ja, jag har ett svagt minne av en teckning som kommer här nu, jag är kanske 6-årsåldern, och ritar knullande människor. Jätteroligt.
Va?
De ligger ovanpå varandra, så det tog ju då betyda att mannen parar sig liksom i naveln. Så jag vet ju inte riktigt hur det går till.
Okay.
Ja, men jag, men du hade så jag ritade knullande människor då. Prinsessor, fina tjejer med klädbyten. Mm. Och då var det verkligen såna här fluffiga aftonklänningar och sådär.
Jag förstår.
Ja.
Och sen då, om vi pratar så här vändpunkter i livet, så känns det som att den här dagen när din bildlärare säger åt dig att du ska gå på krokikurs. Det känns som en sån milstolpe.
Det är en definitiv milstolpe. När du säger milstolpar så svischar det genom huvudet på mig liksom, att ja, en av dem är kanske när då killarna klädde av mig i sexan, när den här 17 år äldre mannen stryker mig över bröstet och säger, men du har ju blivit stor nu. Och det lustiga är att ja, de är milstolpar, men det jag ser framför mig nu när du pratar med mig är att jag bestämmer inte där. Det är inte jag som bestämmer. Men när Kjell Brodin säger, han öppnar den möjligheten för mig. Och jag gör det. Jag gör det faktiskt. Mm. Jag går till den där krokikursen. Jag ordnar det själv. Jag liksom säljer GT på helgerna. Jag liksom tjänar ihop pengarna. Där blir det kanske också första gången jag styr. Mm. Styr själv. Och jag ska fasiken börja undersöka var de platserna finns. Därför att jag ofta haft känslan av att jag inte har bestämt så mycket. Nej, men jag har hamnat där jag har hamnat för att jag har behövts på en plats eller varit kär eller så här. Mm. Så för mig blir det otroligt dyrbart med de där platserna där jag liksom, jo men jag gjorde faktiskt. Jag gick dit. Mm. Jag tog livet och ändrade riktning.
Ja, vad spännande. Vilka ser du, vad har du fler för sådana? Liksom, står vi rodret punkter. För radion ramlade du liksom bara in i, eller hur? Det var inte meningen.
Nej, det var inte meningen. Jag skulle ju efterlysa den stulna chiffonjén, ja, som det står om i min bok. Och så blev folk det, undrar ju hur jag hamnade i radio. Och det handlade ju om en stöld.
Mm. Kolla, nu dricker jag upp det här.
Ja, nu dricker vi upp kaffet. Ja. Men
är det okej att det är slut nu?
Ja, varsågod. Ja, ta du ditt kaffe, jag har kvar här. Även när man skenbart inte håller i ratten, så genom att go with the flow så har man väl eventuellt styrt.
Det är jävligt bra att du säger det. Mm. För jag har nog klandrat mig själv väldigt mycket och varit så här. Jag ställde mig vid rodret i mitt eget liv första gången när jag var 38 och sådana där grejer. Men det är ju inte riktigt sant.
Det är inte så. Så att det går inte att säga. Det går inte riktigt att säga. Jag ser framför mig en skilsmässa nu som jag, när den hände, trodde ju att jag skulle dö. Jag trodde inte jag skulle överleva den skilsmässan. Och nu, med facit i hand, och det önskar jag att så många kunde ta till sig, så är det ju det lyckligaste, bästa som kunde ha hänt, även om det tog liksom typ 2 år för mig att ens tänka att det skulle kunna bli ett liv för mig. Jag minns när jag förstod att det skulle skiljas, då var vårt barn 1 år, då vet jag att jag säger liksom från botten av hela min existens att hon följer med mig. Jag släppte allt. Alla ägodelar. Allt det vi ägde tillsammans släppte jag. Mm. För det enda jag sa var, hon kommer med mig. Och den 25-åriga tjejen som står och säger det, gud vad jag älskar henne. Jag blir så fruktansvärt rörd när jag tänker på det. Och det barnet som nu är 30 år som jag inte släppte och att det blev så bra.
Som verkar vara otroligt klok.
Hon är så fin. Mm. Och den mannen träffade inte henne på 14 år. Vilket har ju naturligtvis lett till svåra perioder hos henne. Sorg och övergivenhetskänslor och känslan av att vara ratad, även om hon fick en ny bra pappa. Men där har vi också landat att liksom hon hade nog kanske mått ännu sämre. Alltså, jag vet att många kommer att lyssna på det här som går igenom helvetet. Och så när helt plötsligt så tittar du på helvetet från en annan liten fläck av mark under dina fötter som växte ut på vägen. Och så var det inte helvetet längre. Apropå det där med att öppna cirklarna, det är liksom det som var sant då kanske inte alltid är sant efteråt. Mm. Och det finns ju något otroligt läkande och vackert i det, att Det behöver inte vara ett helvete i din kropp och i ditt psyke för evighet. Det kan lägga sig på någon annan plats. Och det känner jag mer än någonsin nu. Speciellt efter att jag skrev den här boken. Att grejerna bara lägger sig. Det här är en berättelse. Alla borde skriva sina böcker. Eller skriva sina liv. För vi lever så snabbt framåt. Att det här att stilla sig en stund och liksom lägga ut de här plättarna. Det borde alla göra. Skitsamma om det blir publicerat eller ej. Gör det för läkandets skull, tänker jag.
Du är nästan exakt 10 år äldre än jag. Och jag vet inte om det har att göra med att du har förlorat liksom en förälder och andra människor också omkring dig. Liksom. Men du verkar ha periodvis gått tillbaka så mycket. Du beskriver också jättefint hur du så här försöker hjälpa din mamma med hennes barndom i boken och, återigen.
Det var för att hennes barndom indirekt skadade mig och oss. Så det var ett sätt att laga mig.
Ja, för hennes föräldrar var fucking mobbare.
De var agade, grovt, kränkte självkänslor. De fick inte säga jag ens en gång. De var ju svenska nazister också. Och den värdegrunden fanns i den vardagen. Men det var ju många som innan aga blev förbjudet i Sverige. Att det var ju det sättet man fostrade barn helt enkelt. Och jag sörjer ju inte bara min mammas död. Jag sörjer ju hennes liv. Jag sörjer ju vad det gör med en människa att inte få leva fri. Och inte... Ja, det blev så att mamma hade en iakttagande blick hela tiden på sig. Och att hon inte blev fri förrän hon blev dement. Och då den dömande blicken blev ju även hennes egen blick på mig och på världen. Fastän hon egentligen, hennes själ och väsen var ju alltså en konstnärs själ med fantastisk humor och kreativ och rolig. Så fy fan vad folk kan göra illa sina barn och göra dem själsligen halta och skeva.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Jag tänker då bara att som sagt att jag är liksom 10 år yngre än du. Och så fantastiskt ointresserad egentligen av min bakgrund. Och uppväxt och även så här släkt och så, som jag känner lite grann av plikt nu att jag börjar så här, fan, innan de dör av, liksom, det kanske vore bra ifall mina barn...
Men upplever du dem inte i dig? Upplever du...
Det där ska vi komma fram till också. Ska vi ta det nu?
Nej, men ditt ointresse, beror det på att... Ser du dig som liksom en liten fri satellit som liksom har kapat förtöjningarna till det förflutna? Spökar de inte i dig? Ser du inte plötsligt när du går förbi med något av dina barn i ett skyltfönster, så får du syn på någon av dina föräldrars ansiktsdrag? För jag kan ju se farsan, både farsan och morsan. Och innan jag var försonad med dem så följde ju det mig med skräck. Och hat ibland också. Nej, fy fan, vet du. Den där gesten, det är ju typiskt farsan eller något sånt där. Så för mig har ju det varit nödvändigt, för jag, som jag sa tidigare, jag vill få vara hel. Jag är så jävla trött på att hackas upp. Jag vill sitta ihop även med de delarna som sitter djupt förankrat i mamma och pappa. Och då måste jag också förstå deras uppväxter och vad som har präglat dem.
Vet du vad det är?
Nej. Du är en satellit.
Nej. Du är psykoanalys.
Jaha.
Jag är
KBT.
KBT.
Nej, men jag har testat det också. Jaha, nej, du kör på. Ja, okej.
Okay. Det var bara en tanke. Jag fick.
Nej, men du är lite så här, bara, det är som det är. Menar du så? Att...
Jag antar det.
Ja. Jag skulle liksom gärna amputera någon bit av mig för att få vara sån.
Ja, fast...
för mig är det lite avundsvärt. Men...
Ja, fast jag är avundsjuk på dig också. För det finns... Eller vi kan ta en annan människa som har jobbat mycket med sin barndom, som Alex Schulman, som skriver fantastiska böcker om bakgrunden. Liksom. Det finns ju uppenbarligen grejer att ösa ur. Jag får inte ur mig någonting å andra sidan.
Min uppväxt har gjort att jag har varit fruktansvärt rädd för kritik, till exempel. Att kritik har inneburit nästan döden, uteslutning, ensamhet, stor skräck.
Hur såg det ut då på riktigt? Alltså, nu...
Att känna att man hade gjort något dumt, då liksom...
Gå till ditt rum?
Ratad liksom.
Okay. Nu pratar vi inte med Stina för att...
Nej, men det har gjort mig rädd och osäker. För att det har varit så hårda villkor kring liksom något slags godkännande, har jag upplevt det som.
Okay.
Och så blir du förälder själv. Och så kommer du till en period som alltid kommer då barnen ska kritisera dig. Och det vet jag att jag har hanterat dåligt. Och det vill jag ju inte göra. Jag vill ju verkligen att mina barn ska vara supertrygga med mig. Mm. Om de ska vara trygga med någonstans, så ska det fan vara med mig. Så det har ju varit nödvändigt. Så det är ju inget så här navelskåderi eller någonting, utan det handlar ju om att bryta mönster. det är liksom, där blir jag bara en länk i en månghundraårig rörelse genom generationer. Vad ska jag göra med just min länk? Ska jag föra vidare en slags skräck inför kritik, eller ska jag liksom våga tro på det ovillkorliga kärleken, att det, barnets behov av att älska sin förälder är mycket, mycket större än att de gnäller och tjafsar och kommer med kritik under perioder av sina liv. Mm. Och det, speciellt min son har varit väldigt, väldigt sträng med mig och tvingat mig in i hårt arbete kring detta.
Okay.
Och det har danat mig. Mina barn har danat mig enormt. Inget av mina två barn var planerade. Och jättelyckliga och välkomna barn. Så jag ser dem som gåvor, något alldeles kopiöst. Och en möjlighet att nolla inställningen vad det gäller sånt som inte har varit så funktionellt. Och det ska varje generation göra, tänker jag. Mm. Det är varje generations chans. För om man då, om vi pratar om mamma till exempel, som jag jämför, så jämför med hur hennes föräldrar var mot henne, och troligtvis deras och i sin tur bakåt, så gjorde ju hon ju en utveckling. Mm. Inte hela vägen. Nej. För hon hade andra verktyg än jag. Mm. Så, ja, jag är väl, vad sa du, psykoanalys? Jag kanske är det.
Nej, men det där, det är ju intressant. Fan, det är så många grejer som jag vill säga om det här. Men det där är ju, okej, det fanns en framåtrörelse, men hon fuckade ju upp dig.
Hon var så rädd. Ja. Hon var så rädd för att bli övergiven. Det var ett stort svart hål i henne. Rädsla styrde väldigt mycket.
Ja, men alltså i sitt moderskap då gentemot dig, för du beskriver ju hon liksom, alltså typ skämdes över dig. Eller,
jag tror att det var jättedubbelt. Jag tror att hon, det här är jätteknepigt. Jag tror att dels så såg hon kvinnor, flickor, inklusive sina egna döttrar, som konkurrenter. Jag tror att hon aldrig slutade älska pappa. Hon var ju själv ett hungrigt och övergivet barn på många sätt och vis. Som blev vuxen, som blev förälder, för det skulle man bli. Annars var man ingen riktig kvinna och så vidare. Så jag tror att det var, jag tror att det är en cocktail av massa olika saker. Mm. Att hon blir rädd när hon märker att jag liksom blir en bullrig, stor person. Att hon kanske kände, inte avund, men så här, både stolthet över att jag blev begåvad och duktig. Jag har fått höra att hon var jättestolt över mig, men kanske inte var någonting som hon sa så ofta. Nej, det var det som gjorde ondast, tycker jag, var att att ens kärlek aldrig blev godkänd, att det aldrig var nog. Det är nog det som har präglat mig väldigt mycket. Och så på farsans sida då, det här, det finns en frejdighet där. Öppet, ordrikt, fysiskt. Det är två olika världar liksom. Och så jag där i mitten mellan de här två olika världarna. Mm. Och som blir då sexualiserad väldigt tidigt. Och från den stunden så blir ju ens persona så jävla liten. Och det är så sorgligt.
Vad
med unga, jag tänker just på, jag ser framför mig alla unga tjejer som just blir liksom små läckerbitar och ja, sexualiserade tidigt. Att då stängs dörrarna kring så mycket annat, det här utseendestyrda som vi har nu. då stängs dörrarna till andra spännande saker, andra sätt att utvecklas, andra sätt att fördjupa sig. Det tar liksom stopp om du är liksom den sexiga bruden med stora pattar eller, ja, du fattar vad jag menar. Det, jag ser framför mig att det liksom, ja, det blir snävt. Jag önskar att jag hade fått vara barn lite mer. Å andra sidan är jag ju jättebarnslig nu, supermycket barn. Jag blev ju stor alldeles för fort. Alldeles för tidigt.
Är du färdig med din mamma? Är det en konstig fråga?
Det här är jätte... Jag börjar gråta bara du frågar om det. Nej, alltså jag... Nu, min brorsa dog 89. Ylva dog 92. Viveka dog 2001. Och nu dog ju mamma förra året. Och att vara med mamma hela vägen in i döden, det är nog något av det, jag vet inte, vackraste och tyngsta. Och ja, det har påverkat mig otroligt djupt. Det är så bitterljuvt, det är så vackert. Det är så att jag liksom 53 år av hunger liksom knarkar minnena av hennes kärleksfulla ögon och hur hon tog på mig. Och ja, så nej, jag är verkligen, jag vill inte vara klar. Varje gång jag kör förbi bara i närheten av hennes demensboende så måste jag typ stanna bilen och gråta och spela filmerna och plocka fram bilderna om och om igen. De smakar så otroligt mycket för mig och är så otroligt betydelsefulla. Och jag vill bara rulla tiden bakåt, få lite till, jag vill bara lite till, lite till. Så, och det är en heavy burden av känslor. Den är liksom som en tung blöja som jag går och släpar på. Det var en jävla konstig liknelse, men den är liksom så här. Det var en jättedålig. Jag såg framför mig den här tunga bajsblöjan nu. Men det är inte bajs, men det är liksom det är tungt och det är vackert och det är smärtsamt och det är fantastiskt att det strömmar så mycket kärlek mellan oss nu. Och hon är inte här liksom.
Vad tror du om ryggsäck?
Ja, det är en klassisk metafor. Ja. Nej, men det är bara fullt och tungt och liksom som en tung svamp i bröstet. Du vet den här badsvampen som liksom håller så mycket vätska. Och den liksom, bara trycker lite på den så spruttar ut. Det var en bättre bild. Så det händer nu. Nu tryckte du lite på svampen och då måste jag gråta lite grann. Men det handlar om att sorgerna lägger sig ovanpå varandra. Och nu medan jag sörjer mamma så dyker ju Viveka upp. Och jag träffade Björn Kjellman här om kvällen. Och bara jag ser honom så minns jag liksom honom på Vivekas begravning. Och då pratar jag en stund om henne och då öppnas dörren dit. Och då öppnas dörren till Ylva. Så att vara i sorgarbete är ju liksom bara vara full av dörrar som står och slår. Och öppnar och stänger sig och pyser in i varandra. Så sorgen är ju liksom inget statiskt. Det uppdateras på något sätt. Uppgraderas och uppdateras.
Jag ska försöka komma tillbaka till ditt konstnärskap. Men det här är ju någonting som jag tänker är jävligt intressant med dig, att du, för det har varit, när jag har skrivit om dig och berättat om dig och du har fått prata, så har det varit väldigt mycket kropp ju.
Ja.
Det har varit väldigt mycket kropp. Men jag tänker också att du verkar ha tillgång till massa andra aspekter av dig själv också, kanske framförallt så kreativt och känslomässigt.
Jo, det där med kroppen är ju inget, det är liksom... Det var ju någonting som startade. Det fanns ju ingen strategi. Det startade ju kring mig för att jag la ut en jävla film. Det var ju inte så att jag plötsligt uppstod som den här kroppen bara för att det fanns ett Instagramkonto 2013 där jag dansade liksom. Eller 2015 så började den där filmen spridas. Det där var ju en Stina som redan existerade. Så att när folk kallar mig kroppsaktivist så är det så här bara, ja, nummer ett så tycker jag det är förfärligt att det ens ska behöva finnas. Att det ens ska behöva kallas aktivism att vara en kropp som vägrar gå med på att bli kategoriserad eller hatad eller dömd. Mm. Ja, okej, okay, då blev jag väl det då. Och så upptäckte jag ju att när jag försöker formulera mig kring det omöjliga och absurda kring det som skedde kring detta, då uppstår det en plats omkring mig som inte bara blir min plats utan andras plats också. Och de närmar sig mig och de vill stå där och här är det bra, här är det tryggt. Här händer någonting bra. Mm. Och den platsen kan jag ju liksom inte bara smita ifrån. Och därmed så har det blivit mycket prat om kropp. Vilket jag egentligen tycker är så här bara... Att det ens ska behövas. Mm. Att vi inte har kommit längre. Kära någon. Jag känner liksom lite sorg och trötthet. Att det ska tas om och om och om igen. Mm. Har vi inte kommit längre?
Men fast uppenbarligen så behövdes du ju.
Absolut. Och nu är det ju så många på olika plattformar. Och rummen har blivit fler. Så att jag kan ju verkligen backa lite från det nu. Och det känns bra.
Du verkar vara i sån jävla bra kontakt med dina känslor. Jag märker det när du intervjuar människor också. Ja. Att du är så här... Alltså din empati känns så jävla stor.
Ja.
Men har du alltid haft så här bra... Liksom, för det antar jag har att göra med någon slags trygghet men också självkännedom.
Jag tror att det är så här att jag märkte ganska tidigt i radio. Så här är det för mig när jag intervjuar. Då, när jag bara pratar med folk i en mikrofon, folk som ringer in, när jag inte har en person mitt emot mig, då blundar jag ofta. Och så vet jag att jag nästan tänker mig att personen närmar sig mig liksom som i en tunnel. Och medans vi pratar så är det bara den och jag. Och jag märkte ganska tidigt att jag faktiskt genom att vara personlig och till och med privat aldrig var i fara. Du är väldigt sällan i fara. Folk bara, gud, du delar med dig så mycket av dig själv och du är så öppen och sådär. Ja, fast jag har aldrig varit i fara. Jag har jättemycket integritet, men däremot så är jag ganska klar över hur mycket jag kan dela med mig av utan att jag tar skada. Det är någon sanning som har upprepats så många gånger, du ska vara personlig men aldrig privat. Det sägs ju liksom i tusen och tusen tusen gånger, men vem fan kom på det och är det sant? Mm. För mig är inte det sant. Jag har bara varit med om fantastiska saker för att jag har varit empatisk och intuitiv, lyssnande. Jag kan ju höra hur...
Och?
Ja.
Har du varit mer?
Vad har jag varit då? Jag vet inte.
Nej, jag har varit nyfiken.
Nyfiken?
Ja,
ja, men det är ju nummer ett.
Ja.
Det är ju liksom basen.
Ja.
Jag är ju, älskar ju människor. Det är ju fantastiskt.
Förlåt.
Och sen tänker jag också att man... det du beskriver när jag pratar med människor, intervjuar människor, det har ju jättemycket med konst att göra. Det är ju konst. Att på en begränsad tid skapa ett upplevelserum för den som lyssnar, som kan träda in där och faktiskt känna sig trygg en stund och lyssna, ta del av, lära sig bitar eller inte, men låta det hända någonting igen. Alltså, jag tycker verkligen att man är med och skapar någonting, och det kan inte jag göra lite fesjummet. Och om vi ska prata om framgång så handlar min icke-fesjummenhet nog om den framgången. Om det är framgång att bara får vara så privilegierad så att man får vara med och liksom vara barnmorska till goda samtal. Mm. Men jag ser mig som en barnmorska liksom så här. Ja, men barnmorska är väldigt bra. Mm. Liknelse till det som händer i det goda samtalet. Och framför allt, jag blir ofta kallad för modig. Och det har jag också bearbetat, detta att jag blir kallad för modig hela tiden. För jag känner mig inte särskilt modig. Det handlar ju helt enkelt om att i utsatthet eller i den här nerven som finns i direktsändning bland annat, så är jag inte rädd. Jag är snarare ganska trygg i utsatta lägen. Troligtvis för att jag är rätt van vid en slags utsatthet. Jag som längst ut på bergskanten liksom, där det hisnar och andra människor fylls med skräck. Mm. Där är jag ganska trygg. Mm. Jag är inte rädd där.
Du gör ju en grej som jag tycker är väldigt härlig också. Nu, det här har jag
gömmer saker i magen.
Nej, det här har jag ingen research på. Men du pratar med främlingar.
Ja.
Eller hur?
Ja, absolut.
Alltså inte bara när du får betalt av Sveriges Radio. Nej. Utan du gör det på gatan också.
Ja.
Varför det?
Om i ödslig skog ångest dig betog, kunde ett flyktigt möte vara befrielse nog. Giva om vägen besked, därpå skiljas i fred. Sådant var främlingars möte enligt uråldrig sed. Byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå. Alla människors möte borde vara så.
Mm. Det var,
Hjalmar Gullberg. Nu fick jag gåshud. Jag kan inte hjälpa, det där är verkligen en av mina favoriter. Och om jag då möter en, oavsett vem, så åtminstone det kan vi väl ge varandra. Mm. Titta i ögonen, säga några ord. Ibland blir det ju längre samtal. Om du visste hur många av människor som jag, som har så småningom hamnat i min studio för intervju genom sådana samtal. Busschaffisar, folk på bänkar, väntrum, på akuten när jag åkte in för ont i magen. Så bara märker jag att den här doktorn som klämmer på mig, han är inte som andra doktorer.
Okay.
Och då hade jag ändå campylobacter och fan ville dö av smärta. Mm. Och jag bara, kan inte jag få intervjua dig någon gång? Och bara, jo, självklart. Mm. Så jag har nog liksom en liten påknapp i mina mänskliga möten. Inte att jag alltid tänker att det här kan bli någon som jag intervjuar, utan det är nog mer som ett öppet flöde.
Mm. Fint. Men är det alltid på?
Nej, det är inte så att jag liksom hoppar på folk. Men jag tänker, till exempel så finns ett gymnasium där jag har min ateljé. Och de har en liten shop där de säljer det kockutbildningen och bageriutbildningen. Deras grejer säljs. Och jag är ju ensam i min ateljé och jag får ju liksom spader av att stå där i min ensamhet ibland. Så att jag står ju och hänger ner i den här shoppen och blir kompisar med dem. Mm. Så till den milda grad så vid ett tillfälle när en av dem som stod i shoppen blev sjuk så ringde de till mig. Så då jobbade jag där och stod och förpackade skinka och sålde vinerbröd.
Aha, okay.
Och då hamnade jag där liksom och var med i den gemenskapen som konstnär och frilansare så... Så bär du allting själv. Det finns en ensamhet där som jag kan bli lite trött på. Och det är därför jag älskar mitt radiojobb. För där liksom träffar jag slusspersonalen och teknikern och liksom går omkring och känner som att jag har en liten arbetsplats med polare. Sådär. Jag är nog sån som knyter an. Jag knyter an.
Jag tror att jag frågade... När vi pratade om din barndom så kändes det som att jag stannade väldigt mycket med din mamma. Liksom. Och så frågade jag ifall du var klar med henne. Och det var kanske lite klumpigt formulerat, för ditt svar var ju helt perfekt. Men så här, för att du har varit arg på din pappa också, antar jag.
Ja.
Ja. Men är du liksom...
Hur... Alltså så här va. Det här är väl det vanligaste, när folk ska prata barndom så är väl det här den vanligaste repliken. De gjorde så gott de kunde utifrån liksom, de förutsättningar de hade. Och det är väl det jag säger om både morsan och farsan idag. Jag vet till exempel att pappa stred för att få vårdnaden om oss. Men på slutet av 60-talet, det var ju ytterst ovanligt att en pappa fick vårdnaden. Mm. Jag tror att livet hade sett väldigt, väldigt annorlunda ut om vi hade bott med honom. Och det går liksom inte att leva baklänges och liksom ge om givarna. Vi lever ju inte med tidsmaskiner ännu. Mm. Nej, men det är väl... Det har varit tufft, ensamt. Han är ju en komplex person. Sprider värme omkring sig som dynga. Samtidigt som han är demonisk på många sätt. Som många av de där storheterna är. Mm. De där kararna. Där kan man ju verkligen prata om vad det manliga klimakteriet gör med män. Att få lite mindre testosteron i kroppen och lite mer östrogen som det innebär och mer manliga klimakteriet som farsan pratar öppet om. Så här vet jag att jag inte kränker honom på något sätt. Det påverkade honom väldigt, väldigt fint. Först fattade man ju verkligen ingenting. Plötsligt så skulle bara, lilla gumman, vill du sitta här? Skulle man sitta i knät och prata. Han började odla basilika och prata känslor. Och ringde. Ja, det är så jävla gulligt. Han, liksom, han hade läst ut min bok. Han ringde och grät på morgonen. Det har varit fint. Det har varit fint. Han har taggat ner sig, fått rundare hörn med åldern. Och vi har ju delat kriser och sorger tillsammans. Förlusten av Viveka, och nu delar vi ju kärleken till hans nya fru. Hon är ju helt jävla fantastisk. Jag beundrar alla hans fruar som har stått ut med honom. Nej, men vi har det har grälats. När det var jobbigt med morsan, då var det väldigt soft med farsan. Och sen så kom det liksom kris med pappa, med bråk och olika uppfattningar om verkligheten och så vidare. Och där kanske då var det min tid. Det fanns inte utrymme för mig att vara jobbig tonåring. Det fanns inte en millimeter utrymme. Mm. Så den kanske kom lite sent. Mm. Min vrede och besvikelse och konfrontationer. Den kom sent i livet istället. Mm. Jag tycker att nu är det okej. Okay. Mm. Och sen, återigen, det finns ju så många olika lager i relationer. Det som har varit jobbigt som kändis och skådisbarn är just det här. Folk som romantiserar och som kommer, gud vad du måste ha haft det fantastiskt. Och då dras det ju ner en rullgardin för mig. För det är ju hur det ser ut på ytan, och på baksidan kan det ha varit liksom inferno. Mm. Skittufft. Och då finns det ju inget utrymme att liksom prata. Och så är det lojalitetsbiten. Han är en offentlig person. Mm. Jag har ju bara varit med i ett par poddar. Och en fick de stänga ner. För medan jag var med i Let's Dance. Och jag var med i Pillerpodden. En jättefin podd. Så pratade jag ganska öppenhjärtligt om vissa grejer. Och det saxade ju skvallerpressen rakt av. Hejvilt. Aha. Utan kontext. Mm. Och då blev det jobbigt mellan oss. Och det orkar inte jag. Jag orkar inte ha de konflikterna just nu med en 85-årig man. Utan nu får det vara lite stilla.
Mm. Mm. En tråd som jag måste ju ta hand om. Det var att jag sa så här, vi ska återkomma till att du hittar ditt uttryck. Mm. Det finns en jättefin passage och jättejobbig att läsa om också. Det är under tiden i Finland där du liksom dels blir dumpad då, men sen också att du beskriver hur du alltid är bäst på att härma, alltså göra som den senaste läraren.
Mm. Det var gästlärarsystem. Och jag är en jätteduktig härmare.
Exakt, men att du liksom kämpar med att du inte riktigt har något eget uttryck. När hittade du tillbaka till det då? Eller hittade du kanske inte tillbaka?
Nej, du kan ju leva ganska länge på att vara skicklig, den där unga begåvade. Och det var jag. Och så märker du plötsligt att det är inte det som är konstnärskap, det är inte det som är skapande. Visst, du kan ju bli imponerad av någons tekniska skicklighet i konsten. Men sen då? Det är bara wow. Och sen är det... Kommer ingen?
Nej.
Det finns en tydlig. Jag var jätteduktig och jag minns en av de första recensionerna som jag fick för en separat utställning. Det var mitten på 90-talet hade jag en separat utställning. Och recensenten skriver att det är imponerande och tekniskt bla bla bla. Och att man kan se att jag har en av mina läromästare och mentorer, Lennart Rode, nära hjärtat. Och så avslutar hon: det ska bli spännande att se vad hon en gång har att berätta eller något sånt där. Men vad har hon att berätta? Och du vet, den recensionen, jag hoppas att hon förstår. Man ska ju aldrig ha personliga relationer med sina recensenter. Så att ibland ser jag den här recensenten på gatan. Och jag hoppas att hon förstår vad hon har betytt för mig. För det var ju som att få en smocka och läsa det där. För att jag förstod ju att hon hade rätt. Fick värsta krisen efter det. Bara, vilken väg ska jag gå? Vad har jag att berätta? Och jag kände att allt var patetiskt. Den här skickligheten, vad ska jag göra med den? Jag var i krig med den. För att då hade inte det måleriet heller slagit igenom som... Ja, bland annat Karin Mamma Andersson står för liksom det föreställande men liksom den här skruvade verkligheterna som ja. Så var det så att jag var på en, jag övervägde inte ens att skildra mina personliga grejer. Det tror jag till och med att jag nästan såg ner på folk som gjorde, andra konstnärer. Det är pinsamt. Så var vi på en resa på Azorerna. Och då var Lisa 13 år ungefär. Exakt i den ålder som Ylva var i när hon verkligen hade insjuknat i anorexia. Och Lisa var lång, smal. Alltså du vet som vissa flickor ser ut när de är prepubertala. Långa, smala armar. På gränsen liksom ser de undernärda ut och... Så såg hon ut. Och det triggade någonting hos mig att se mitt eget barn i den fysiska formen just då. Och jag hade med mina tecknings- och målargrejer och var så där vilsen efter. Ja, det var ett par, tre separatutställningar som just bara var skickliga. Så var Lisa på väg ut mot den så här svarta lava sanden på väg ut i vattnet med sin magra lilla rygg när man såg de där små koterna. Och då var det någonting som bara sa pang i mig, för att just hennes rörelse på väg ut i det mörka vattnet, hennes kropp, hennes gängliga lilla gestalt, hon blev både Ylva och sig, mitt barn, försvinnandet, växandet, allt, döden, vattnet som metafor för passagen över till andra sidan och så vidare. Och då började jag att teckna. Och där, i just det ögonblicket, så sket jag fullständigt i att det har gjorts tusentals bilder av gestalter i vatten. Just då blev det en berättelse som bar för mig, full av alla de här känslorna. Och jag tror att det blev sammanlagt kanske 38 målningar. Och jag liksom ryckte upp Lisa mitt i natten när vi var hemma. Och hon skulle stå modell och jag bara jobbade och jobbade med det här motivet på 1000 olika sätt. Och jag minns inför den utställningen, du vet, jag var så jävla nervös Alltså jag minns att jag typ bajsade 8 gånger före vernissaget. Kroppen var i uppror. Jag har aldrig varit så rädd. För det här var ju min berättelse nu. Mm. Nu satt det ihop med mig. Det bar för mig. Och jag målade dessutom. Jag försökte inte måla som Lennart Rohde eller någon annan. Utan den här, jag använde den här skickligheten som jag har fått i mina händer. Som jag inte kan hjälpa. Jag krigade inte mot den längre. Men jag använde den för att berätta de här historierna av avsked. Av den här bortvända ryggen. Och där vände det. Där efter det vågade jag hålla berättelserna nära mig själv och förstå att det fanns en allmängiltighet. För galleristen ringde till mig några dagar senare och berättade att den samma recensenten hade varit där. Och hon hade gått och gråtit framför målningarna.
Wow.
Och då förstod jag det där jättedjupa att det privata är inte bara privat. Min berättelse finns i någon annan. Det finns en allmängiltighet i det som liksom är uppriktigt skapat. Och sen dess försöker jag liksom hålla mig i det. Det som är sant för mig, det är sant för någon annan. Så det finns ett sånt vackert ord som heter kongruens. Mm. Och det liksom betyder ju att det inre och yttre eller saker på olika platser stämmer överens. Så det sammanfaller ju med min längtan och min strävan efter att få vara en hel människa som, ja, gör olika saker, men det ska åtminstone, jag bär det så nära mig som möjligt så att ingen, så om någon liksom, när folk äcklas av mig eller kränker mig eller ja, kritiserar, så fine, men det sitter i alla fall ihop med mig. Mm. Det är sant för mig. Mm. Och då klarar jag det lite bättre. Så där är vändpunkten konstnärligt faktiskt. Mm.
Och där fick vi en snygg cirkelslutning.
Ja, men där slöt vi ju en liten cirkel då.
Du, tre frågor kvar.
Ja, jag ska försöka vara snabb.
Vad vet du om din framtid? Du har massa grejer på gång.
Nej, men det jag vet är ju, alltså jag är ju fruktansvärt dominerad av min almanacka. Jag har ju framförhållning fram till 2021 kan man säga. Mm. Jag vet vilka utställningar jag ska ha de närmsta åren.
Mm. Det är någon i Sörmland här.
Det är en i Katrineholm i april, en Landskrona i höst. Och sen är det väl Mölnlycke tror jag och någon annan plats 2021. Och sen så ämnar jag faktiskt, jag tycker det är förfärligt jobbigt att inte vara nära mitt ena barn. Så jag försöker planera in att kunna vara borta en kanske 3 månaders period och vara i New York. Mm. Jag vet att jag kommer göra flera böcker. Mm. Jag ska försöka vila i sommar. Jag ska bygga en bastu. Mm. Jag har fått ett pris på 10 000 som jag ska bygga en bastu för.
Ja, oh, wow, det räcker det.
Jag hoppas det. Den ska byggas inne i ett båthus.
Okej.
Okay. Ja. Mm. Där jag inte ens har något hus eller någonting. Men jag får hyra en liten fäbod alldeles intill. Mm. Jag vet att jag ska försöka vila mycket. Jag vet att jag har en allvarlig knäskada som jag på något vis troligtvis måste operera så att jag kommer ha det framför mig. Mm. Vad vet jag om framtiden? Jag vill få leva. Jag är inte rädd för åldrandet i sig. Men jag kan känna sorg över att ha fattat så sent i livet hur jävla mäktig jag är. Mm. Jag pratar bara om mäktig för mig själv. Mm. Jag känner en förpliktelse inför år då jag inte har vågat tro på mäktigheten. Är att vara människa. Jag känner en förpliktelse gentemot den här kroppen som har trott att den är äcklig och ful och inte har fått finnas. Jag har en förpliktelse gentemot livet och det är nog det jag ser fram emot att uppfylla. Mm.
Fint.
Mm.
Vill du rekommendera något?
Den som lyssnar nu att jag tror att det var en konstnär som hette Ivan Ageli som pratade om sitt skapande. Han sa att du ska göra det av artighet gentemot dig själv. Oavsett om man är en konstnär eller ej, så tänk på att vara artig gentemot dig själv. Tänk på att det är ett mirakel att ens finnas till. Om du bär på internaliserat självhat som inte ens är planterat där av dig själv, försök åtminstone börja med av artighet gentemot dig själv att vara lite tacksam över att du har en kropp och den härbärgerar en själ som är fullkomligt unik, och att det är ett fucking waste att ägna sig åt självhat, och att så länge du gör det så finns det någon som tjänar pengar på hur det påverkar dig. Det är något av det viktigaste vi måste påminna oss själva om. Vad det gör med oss att gå omkring och tro att vi inte är okej som vi är. Så liksom, bara bjud in dig själv till ett lite artighetsmöte. Hej! Hej, fan vad fint att du finns. För då kommer man också orka vara lite mer okej där ute. Och okej kan vi väl liksom sikta på, kan jag tänka. Gud vad tönt. Och läs böcker, läs en dikt emellanåt. Ja. För tusan hakar.
Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Becker.
Saga Becker?
Ja, tycker jag. Vilka tycker... Har du intervjuat farsan?
Nej. Ska jag göra det, tycker jag?
Ja. Han är på en bra plats nu. Men annars känner jag stor tillit till ditt eget urval.
Tack så hemskt mycket. Och du, tack för att du tog dig tid och kom hit.
Tack så mycket. Det var fint.
Ja, det var det. Ja, det har gått ett tag sedan vi spelade in det här och jag lever liksom fortfarande på det. Så glad att jag får dela det med just dig som lyssnar nu. Om du vill kan vi ses på Värvets Instagram och snacka vidare om vad du just har hört. Sen ska jag också säga att det verkar som om självaste Mikael Wiehe tittar förbi ateljén inom kort, och det snacket, ja, det hittar du troligen här om en vecka. Nu skulle jag vilja rulla ut på en av mina favoritlåtar med Stina Wolter. Billy heter den. Kram och tack för idag.
It's you and me, Billy. Don't ever leave me, Billy. You fill my soul, Billy. You make me wanna cry. You keep me bleeding, Billy. Just like an open sore, Billy. Keep reminding me, Billy, of pains of love and life. You sing a happy tune, but it sounds like morning to me. Pushed to the edge, still you felt how precious life could be.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni i Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.